Vi har kommit till slutet av vår sändning idag, Katrin. Mm. Sändningstekniker var Victor Ubeira, dagens producent Hanna Schyck. Jag tänkte lite på Taylor Swift i helgen. Hon har köpt tillbaka rättigheterna till sina inspelningar.
Jag trodde redan hon hade gjort det.
Nej, hon har spelat in dem på nytt. Det var ju det som var grejen. Jag tänker, Katrin, om du och jag skulle sluta på Sveriges Radio och försöka spela in alla program vi har gjort tillsammans igen med bara små förbättringar. Tror du det skulle bli en succé?
Ja, verkligen.
Det tror jag också. Kan du betala? Vad tror ni, Helena och Helene? Är det en bra idé?
Nej, det bara kom ett ord till mig. Blygsamhet.
ja, precis. Jag tänkte också, vi satt här och liksom njöt av att höra det här och tänkte, var så här tar vägen? Och hur ska vi svara på det här?
Vi kan berätta vad vi ska ta vägen istället.
Ja, berätta.
Ja, nej, men vi kan väl säga så här då. Maja Stark vinner US Open. Vi såg henne precis här på CNN och det är ju en sensation. Ni hör inte henne, men ni hör hennes pappa Lasse Stark som är superstolt idag.
Och sen också det här med Andersson och Pettersson och inte Lundström kanske, men ändå. Vissa namn, som namn blir mindre vanliga. Ekot nu.
Här är Ekot. I Istanbul har samtalen om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina avslutats efter drygt en timme, uppger rysk statsägd media och Ukrainas president Zelensky, rapporterar AP. Zelensky säger att Ryssland och Ukraina nu arbetar med ett nytt fångutbyte. Och enligt hans stabschef har Ukraina överlämnat en lista över barn som Kiev vill att Moskva ska återlämna till Ukraina, det rapporterar Reuters. Vulkanen Etna på Sicilien har fått ett utbrott. En av vulkanens fyra huvudkratrar har delvis kollapsat och ett flera kilometer högt rökmoln täcker nu bergets topp.
Det enorma rökmolnet väller upp ur Etna och som det ser ut på filmer i olika medier så rör sig röken snabbt fram längs bergssidorna samtidigt som vandrare skyndar sig ner till dalen. Enligt Corriere della Sera är utbrottet så kraftigt att det mullrar kontinuerligt i närområdet. Dånet kan höras i staden Catania och husen på den östra sidan av ön skakar. Utbrottet som började i natt har lett till att en del av en krater sen kollapsade i morse samtidigt som lava började spruta ut ur den sydöstra kratern. Varningsnivån på Sicilien är nu höjd till den högsta nivån röd. Cecilia Blomberg, Paris.
Och här hemma i Sverige så är säsongen för influensa och RS-virus nu över, uppger Folkhälsomyndigheten. Antalet influensasjuka som behövde intensivvård låg i år på samma nivå som under de senaste två åren, men antalet avlidna var högre. Den topp i spridningen av covid-19 som setts tidigare vintrar uteblev helt enligt Folkhälsomyndigheten. Ekot, Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Nej till statligt ansvar för sjukvården, strax sjukvårdsminister Acko Ankarberg om dagens förslag.
Ja, Helena Gröll och Helene Benno här denna eftermiddag där Ukrainas storskaliga attack mot ryska flygbaser i helgen förstås också dominerar.
Ja, vad betyder det för samtalen i Istanbul nu under dagen? Och så Elon Musk, nu talar han ut om drogerna och dagarna med Trump.
Och sen här i Studio 1 efter klockan 17, nu ska internationella adoptioner granskas hårdare.
Och som sensationen i golfsverige, Maja Stark vinner US Open.
Det gjorde hon och ni hör hennes stolta pappa Lasse.
Studio 1, 2 timmar framåt.
Där vi börjar med den svenska sjukvården, ska staten ta över ansvaret från regionerna?
Nej, menar den parlamentariska utredningen Vårdansvarskommittén som i förmiddags lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen.
Jean-Luc Avgejerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys men också ordförande i kommittén. Varför bör inte staten ta över som huvudman?
Ja, svaret på den frågan finns hos de ledamöter som kommittén består av. De har ju utifrån det underlag vi har tagit fram gjort lite olika bedömningar. Vi har belyst i analysen vad finns det för fördelar om staten tar över och vad finns det för möjliga nackdelar. Och här har man landat lite olika. Så att av den anledningen så blir det inget gemensamt förslag om att staten ska gå fram och bli huvudman för vården.
Mm. Och vi bara kort hör, vad är riskerna och vad är fördelarna? Om du börjar med riskerna.
Ja, riskerna är att det här är i många avseenden en enorm förändring. Om man bara ska exemplifiera lite kort så skulle det bildas en statlig myndighet som skulle ansvara för hälso- och sjukvården som idag utförs av regionerna, så skulle den bli väldigt stor. Den skulle bli 10 gånger större än den största myndighet vi har idag i Sverige, och det är polisen. Så att bara där förstår man att det själva omställningen rent konkret är betydande. Så att det är risker, kostnader och genomförandeplan som är långsiktigt.
Och fördelarna? Hur skulle de se ut? Kort.
Ja, möjliga fördelar är kort att man kan få ett system som kanske hänger ihop på ett bättre sätt. Man kanske kan få mer jämlikhet och bättre styrmöjligheter via budget och annat som man inte har när man har en väldigt decentraliserat system som vi har idag i Sverige.
Mm. Du talar om att det finns en splittring bland partierna uppenbarligen. Den här utredningen tillsattes 2023. Men kommittén föreslår ju ändå ökad kontroll över vissa områden, alltså inte ett förstatligande. Men ni föreslår då 6 områden där staten skulle kunna ta över. Varför välja den modellen?
Den modellen är, skulle jag säga, den att partierna ser ändå alla tillsammans ett behov av utveckling inom svensk hälso- och sjukvård. De ser också att en förändrad statlig roll skulle på helheten skapa bättre förutsättningar att få mer jämlik och effektiv vård i Sverige. Och av den anledningen så går man fram med 6 områden där man ser att här behöver statliga ansvaret öka.
Mm. Och det är till exempel läkemedel och vaccinationer. Men kan man bara ändra ansvarsfördelningen utan att ändra huvudman?
Nej, det där är en sån där knäckfråga. Men kommitténs bedömning är att det går att stå kvar vid den nuvarande modellen där regionerna och även kommunerna är huvudmän för vården. Och att staten ändå kliver fram och får ett större ansvar utan att det här behöver bli problematiskt.
Mm.
Så att den bedömningen gör kommittén.
Opolitisk ordförande i kommittén är du, men hur ser du på att partierna ändå drar så olika slutsatser när ni hållit på ett tag?
Ja, alltså jag tycker nog att det på något sätt speglar att man kan se på de här frågorna på olika sätt. Ett och samlat underlag kan ge olika landningspunkter. Jag tycker kanske det är en styrka i någon bemärkelse rent demokratiskt, och det är inte givet var man ska landa från ett sånt här underlag.
Jean-Luc av Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och alltså ordförande i vårdansvarskommittén.
Och här i studion nu, Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister och kristdemokrat. Välkommen du också. Nej till staten som huvudman. Vad säger du om kommitténs besked?
Jag är väldigt glad över att de ändå gör en förflyttning. De säger ju inte ja till att ändra huvudmannaskapet, men de säger att 6 områden ska ha staten som ansvarig, och de säger att staten ska öka sin styrning, de ska ha bättre kontroll så att man faktiskt följer lagar och regler, och till och med säger de har sanktioner om regionerna inte gör det. Det här visar ju att man gör en förflyttning från samtliga partier, och det välkomnar jag.
Men KD, det här är ju ändå er hjärtefråga, och ni har velat se ett fullständigt förstatligande. Så vad är det du ser som är en framgång då?
Att de förflyttar sig ifrån att inte alls vilja göra någon förändring utav regionala ansvaret. Nu gör man ändå det både inom 6 områden, och kompetensförsörjningen som de föreslår kanske den största. Därför att den är helt avgörande för att vi får den sjukvård vi behöver. Men också att de vill möjliggöra för staten att styra mer. Så att den förflyttning de gör är väldigt välkommen.
Men du talar du om förflyttningen och vad ni får. Vad får ni inte?
Vi får ju inte helhetsansvaret, och precis som frågan alldeles nyss, finns det inte risker med att börja den här delvis förändring? Jag tror att det finns risker, och det skulle ju vara mycket bättre att vi fick ett helt nationellt ansvar. Men att ändå partierna gör en förflyttning så vi nu har möjlighet att ta steg i rätt riktning, det kommer vara bra för landets patienter.
Mm. Men vad skulle fördelen vara om staten helt tog över?
Då kan man ta nationellt ansvar, säkerställa att det finns sjukvård, sjukhus, primärvård där det behövs. Idag har man ju ansvar i sin egen region. Har man dålig ekonomi kan det ju leda till, som händer nu, att man lägger ner sjukhus. Det finns inte förlossningsmöjligheter. Och när man inte kan ta ansvar för helheten utan bara sin egen region, för sån är ju lagen idag, då blir det ju en, det blir ju liksom inte bäst använda resurser, och framförallt blir det ju inte en jämlik vård. Så att genom ett statligt ansvarstagande får man större chans till en jämlik vård, och inte minst att man kan få det bästa vården.
Mm. Men du, är det helt kört nu med ett helt förstatligande? Kommer Kristdemokraterna släppa det här? Eller?
Verkligen inte, utan nu har vi ju fått med oss de andra partierna en bra bit på vägen, så vi kommer ju fortsätta driva frågan. Och dessutom har ju Sverigedemokraterna anslutit sig till vår position.
Och... Jo, men det är fortfarande bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som vill ha ett förstatligande.
Absolut.
De andra sex partier vill inte ha det.
Nej, men de föreslår gemensamt nu att göra en förflyttning där sex områden flyttas till staten som vi inte har ansvar för idag, och dessutom öka statens styrning. Så att det här är en bra förändring som jag välkomnar.
Jo. Men som vi var inne på också med utredaren eller ordförande i kommittén. Kommittén föreslår en begränsad statlig styrning på vissa områden. Skulle det bli en sån förändring, menar du?
Det är ingen stor förändring, men det är en nödvändig förändring. Därför att alla steg vi tar mot ett statligt ansvar för sjukvården, alltså att ha den uppdelad i 21 olika delar, det är inte bra. Vi är 10 miljoner invånare, vi skulle behöva ha ett nationellt ansvar istället för 21 olika sjukvårdssystem. Men alla steg man tar mot ett mer samlat nationellt ansvar, de välkomnar vi. Vi står fast vid vår hållning, men vi kommer fortsätta arbeta så att det blir bättre för landets patienter.
Men vad beror det på att ni inte får med de andra partierna, tror du?
Så här är det ju, att vi ofta ber sjukvårdspersonalen att vara med på omorganisationer, att jobba annorlunda. Men när det kommer till politiken, då är vi inte beredda att förändra något, utan då ska vi behålla samma system vi haft i 160 år. Våra nordiska grannländer har ändrat sina system flera gånger fram och tillbaka. Jag tror att det är precis det man måste våga göra ibland, och efter 160 år är det dags för en förändring och framförallt mer samlat ansvar för sjukvården.
Ni gick till val på att genomföra århundradets vårdreform. Vi var inne på det, för en mer effektiv och jämlik vård i hela landet. Och du sa ju att ni ger inte upp den här tanken på förstatligande. Så vad blir nästa steg?
Nu är det att genomföra kommitténs förslag snarast möjligt, därför att det är nödvändigt och väldigt stora frågor, inte minst kompetensförsörjning, läkemedel, rättspsykiatrin som har alldeles för lite uppmärksamhet, och de andra frågorna. Så att vi kommer att ta itu med detta från Kristdemokraternas sida så snart som möjligt.
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, kristdemokrat. Tack för att du kom hit.
Tack.
Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du har lyssnat. KDs verkliga hjärtefråga är det här. Vad betyder att kommittén säger nej?
Ja, Kristdemokraterna markerar ganska hårt idag och säger att de tänker fortsätta driva den här frågan om det blir borgerliga regeringsförhandlingar efter valet. Men de fick ju inget stöd i den här utredningen, som ni sa. Det blir svårare att driva den med trovärdighet. Arbetet har bekräftat att Kristdemokraterna har inte stöd. De har det bara av Sverigedemokraterna. Och alla partier står egentligen i grunden fast där de har stått hela tiden. De flesta är fortfarande emot.
Så den här förflyttningen som Acko Ankarberg pratar om, vilken betydelse har den?
Ja, enligt de partier som kollegorna på Ekot har talat med idag, så vill de inte, till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna, så vill de inte kännas vid att de har gjort någon förflyttning, utan menar att ett större statligt ansvar för en del områden har de pratat om länge.
Mm. Hur politiskt brännande är den här frågan om vem som ska ansvara för sjukvården, staten eller regionerna?
Alltså, vården är en brännande fråga. Det är alltid en av de viktigaste för folk. Köerna, kvaliteten, vad vården ska få kosta är väl brännande frågor. Att regionerna kan samarbeta och samordna sig när det är viktigt är ju också såklart en het fråga. Men ägarformen är väl, kan man nog inte kalla brännande. Det är mer en fråga på sikt. Det är ju en atlantångare att vända.
Mm. Men du, vet man vad väljarna tycker? För jag menar, precis som Acko Ankarberg var inne på här, det här är ju en debatt. Sjukvårdsfrågorna, vi diskuterar det vi gjorde ofta här i programmet. Sjukvårdsköer, sjukvårdskris. Vad tycker väljarna? Vet man det? Vad vill de ha?
Ja, att förstatliga vården är ett populärt förslag. När Göteborgs universitet har mätt så säger 7 av 10 att de tycker att det är ett bra förslag. Men jag tror ändå att den här ägarformen är nog en ganska abstrakt fråga för den som inte jobbar själv med vårdadministration. För de flesta är det nog vårdköerna och vårdens kvalitet som är det viktiga. Det vill säga att det där är en fråga där det kanske vården i sig är väldigt viktig för folk, men inte själva förstatligandet.
Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Acko Ankarberg Johansson, hörde ni, sjukvårdsminister, och tidigare också Jean-Luc Geijerstam som var ordförande i vårdansvarskommittén. Och vi kan väl säga att vi får höra mer efter 17.
Det får vi. Då får vi höra hur några regioner reagerar på dagens besked.
Studiet P1 är detta måndag eftermiddag, och nu om Ukrainas storskaliga operation i helgen där ju ett 40-tal bombplan på olika ryska flygplatser förstördes.
Ja, en drönarattack med över 100 drönare som beskrivs som en stor framgång för den ukrainska säkerhetstjänsten.
Här i studion nu Björn Markusson, pensionerad kommendörkapten och lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, en tredjedel av Rysslands strategiska bombplan till ett värde av omkring 67 miljarder kronor ska ha förstörts i den här attacken. Hur stort är det här?
Det är väldigt stort, och det är väldigt skickligt av den ukrainska säkerhetstjänsten. Samtidigt så får ju det effekter för Ryssland som nu kan framstå som svaga när man har slagit ut en tredjedel av deras strategiska reserv som man kan flytta för att genomföra anfall.
Ja, alltså en tredjedel
utav flygets resurser.
Är utslaget. Ja. Ja. Och vad innebär det?
Att de är kraftigt försvagade. De kan inte bomba civila mål lika mycket som de har gjort tidigare. Men de inser också att de är svaga gentemot andra länder som USA och Europa.
Det här var skickligt, sa du. På vilket sätt då?
Att lyckas slå till mot mål flera hundra mil in i Ryssland samtidigt på flera platser. Det har tagit enorma resurser att planera det här. Det krävs mycket mer underrättelseinformation eller underrättelser för att kunna planera det här. Och det är därför det har tagit 18 månader. Och de har gjort det utan att FSB, den ryska säkerhetstjänsten, har upptäckt dem. För de har varit inne i Ryssland under lång tid för att förbereda det här.
18 månader och välplanerat. Hur kan det ha gått till?
Första fasen av en sån här operation är planering. Då samlar man in information om flygbaserna, vilka mål man vill. Och så sätter man upp, för det här är en strategisk operation. Det är förutom de militära målen så är det också de politiska. Vad vill Ukraina uppnå förutom det militära, att försvaga Ryssland i anfallet mot Ukraina? Utan det här är också i förhållande till förhandlingar och annat. Vad vill man skicka för signal till Europa, till Washington, till Moskva? Så att här har Ukraina, förutom det rent militära, förberett sig strategiskt genom diplomati och andra, så att de nu kan gå ut med ett unisont budskap i flera olika kanaler.
Mm. Tror du att ukrainarna har fått hjälp inne i Ryssland?
Det skulle inte alls förvåna mig när det lyckas så här fantastiskt bra.
Hur går det till då? Från din horisont?
Det pratas om ryska partisaner som inte stödjer Putin. Men den ukrainska säkerhetstjänsten är väldigt skickliga och kan ha värvat personer i Ryssland för att hjälpa dem. Sen är de kanske inte medvetna om att det var det här de hjälpte till med. Men det finns en enorm infrastruktur för att det här ska lyckas. Man tittar gärna på drönarna, men för att det här ska fungera så har det varit olika delar av underrättelsetjänsten.
Point på marken, helt enkelt.
Mm. Och det där var ju inför då, och det har ju kommit ut en del detaljer om hur det gick till. Men då, vi kanske ska påminna hur själva attacken gick till.
Ja, efter förberedelserna så har de nu transporterat in långtradare där de har gömt drönarna i taket på de här containrarna som man uppfattar. Och sen så har man ställt dem nära de här, om jag förstår det rätt så är det 5 baser, men den femte basen fungerar inte. Men de 4 andra, där har man fjärrstyrt de här långtradarna så att de öppnar taket och drönarna autonomt, självständigt navigerar mot förutbestämda mål. Och det pratas om AI så att varje drönare kan själv identifiera målet och inte behöver styrning någon annanstans ifrån.
Mm. Men du och ryssarna, de kan inte spåra det här och börja skjuta ner. De hinner aldrig med att skjuta ner drönarna.
När de står så nära flygbasen och när de inte är förberedda på, för det här är överraskande. Just nu så måste de avdela stora resurser för att skydda sig mot ett eventuellt till anfall. Men det här är jättesvårt att skydda sig mot när man inte har fått förvarning.
Mm. Och den ryska säkerhetstjänsten då, FSB, du nämnde den. Vad säger de där på kontoret om de har ett sånt idag?
De har en dålig dag på kontoret. Det finns ju en risk nu när Ryssland framstår som svagt att det gäller att positionera sig i den interna maktkampen. Och där ligger FSB inte bra till just nu. För de har inte rosat marknaden.
Och vad blir det ryska svaret här då, tror du?
Det kommer att bli mycket hot om att använda kärnvapen. Och det beror på hur de kommer att uttrycka sig. För att nu måste de återta initiativet. För att nu är de kan anses svaga. Och det är det farligaste du kan vara i Moskva.
Så du skulle säga att läget är allvarligare nu?
Det här är ett av de allvarligaste tillfällena under Ukraina-kriget. För nu har Ukraina kunnat slagit till ordentligt mot Ryssland.
Men har det kommit några hot om, eller har man nämnt kärnvapen som...
Det är ju tyvärr vardagsmat. När vi skulle gå med i NATO så var det hot om kärnvapen. Och nu finns det en risk bland hökar i Moskva att säga att nu har vi ropat på vargen. Nu är det dags att visa på något sätt. Så nu gäller det att vi håller huvudet kallt i Europas huvudstäder, i Kina, i USA, och förklarar för Ryssland att kärnvapen, vi förstår att ni är putt, men kärnvapen är inte ett alternativ.
Tror du att, med tanke på det du säger nu, att det här är det kanske allvarligaste som skett under de här drygt 3 åren, tror du att USA och Europa, kanske Frankrike eller andra, var informerade om det här?
Det är det jag inte vet. När jag sitter nu som konsult så har jag inte tillgång till den typen av information, men det skulle kunna vara så, men Trumps retorik kan ju ha gjort att man har skrämts av, för man vet inte vart amerikanerna är. Och det vet man bara om man har insyn i det inre spelet.
Och nu pratar vi om hur Ryssland kan reagera, men Ukraina, kan de slå till igen? Eller har de spelat det här kortet nu? Eller?
Själva överraskningsmomentet riskerar ju att försvinna. Men om jag skulle sitta som officer på FSB skulle jag vara jätteorolig när de visar den här kapaciteten. Vad kan de göra nästa gång som överraskar oss? Och den osäkerheten är aldrig bra för en organisation.
Det kan ge ett tecken om att det finns mera, helt enkelt.
Jajamän.
Ja, Björn Markusson, tidigare lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan. Tack för att du kom hit. Du kanske får komma tillbaka snabbare än vi tror.
Tack så mycket.
Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent med oss. Den här stora underrättelseoperationen, du hörde Björn Markusson här. Vad tror du, eller har det kommit några kommentarer, rättare sagt, från Kreml?
Det har inte kommit från Kreml, det har kommit från försvarsministeriet, där man då säger att det var inte alls så många plan som förstördes och att det bara var 2 av de 4 attackerade flygbaserna som träffades av de här drönarna. Och sen har man också visat en del videos från de här långtradarna där chaufförer försöker kasta sten på de här drönarna uppe på taket på en av lastbilarna. Och det här var vid den flygbasen nära Irkutsk som faktiskt träffades. Och de här som gjorde det ska nu belönas för att de var så modiga och stoppade en del av attacken.
Och just idag, alldeles för en stund sen, så träffas ju företrädare för Ukraina och Ryssland i Istanbul igen. Samtalen mellan Ukrainas försvarsminister och Putins rådgivare ska vara slut alldeles för en stund sen. Har det kommit ut något från de där samtalen?
Det som har kommit ut har förmedlats från Volodymyr Zelensky, alltså Ukrainas president, och det som han har sagt är att man har lämnat över listor då på ukrainska barn som man vill ha tillbaks, och att Ryssland helt i strid med krigets lagar har deporterat dem till Ryssland, eller att de finns fast i ockuperade områden i Ukraina. Och det här är flera 100 barn som finns på de här listorna. Man har också talat om nya fångutväxlingar och att Ukraina har sagt att förutsättningen för att gå vidare är att alla fångar ska utväxlas, alltså oberoende om de är civila eller om de är militärer.
Mm. Du, med tanke på det vi talade om då, den här operationen i helgen då, den här storskaliga attacken som Ukraina utförde, på vilket sätt kan det påverka? Du hörde Björn Markussons resonemang här. Vad tror du om Rysslands eventuella svar här?
Ja, men det går ju att tolka utifrån de prokrigiska ryska krigsbloggarna. De är i uppror över det här. De talar om att det var en svart dag för ryska militären och att det här visar att man har tagit alldeles för lätt på att försvara sitt eget flygvapen, även om det kanske inte är 40 plan som Ukraina säger utan bara 11 som Ryssland säger och också en del andra, så är det själva symboliken som är viktig, att man gjorde det samtidigt och att det skedde då inne i Ryssland, och det är oerhört, ja, skakar om Ryssland, och det har också gjort att till exempel människor som bor i Sibirien som inte har känt av kriget säger att nu är kriget hos oss också, för det här var ju nära Irkutsk då, som var för första gången en så stor attack mot ett militärt flygfält, men det gör att människor där plötsligt inser att kriget har kommit närmare dem.
Och om det här skakar om Ryssland så ger det en annan känsla i Ukraina, som du var inne på. Hur har man reagerat där?
För Ukraina är det här en stolt dag. Det här är någonting som man har avslöjat delar av väldigt snabbt, och det visar ju att man är väldigt, ja, tycker att nu kan man sätta hårt mot hårt och också svara Ryssland på det enda sätt som man tror är möjligt att få en förändring, nämligen att visa styrka, för det är bara styrka som respekteras från ryskt håll, och det tar man då med sig till förhandlingsbordet i Istanbul. Men även om det inte direkt sägs, så känner då Ukraina att man har en starkare position än vad man hade före det här.
Men du var ju inne på det här med krigsbloggarna också. Kan det här påverka opinionen i Ryssland? Just när det gäller hårt mot hårt, som du säger.
Det påverkar ju vanliga människor så tillvida att kriget allt mer finns även i deras vardag. Det är ju många som bara har kört huvudet i sanden och tänkt att ja, det drabbar ändå inte mig. Men jag har också hört från många ryska bekanta i storstäder som Moskva, som tidigare har känt att de är inte berörda, att de inte riktigt vågar sova på nätterna för att de är oroliga för att det ska komma ukrainska drönare och kanske slå mot deras hus. Och det där är någonting nytt faktiskt i kriget, att det finns en oberäknelighet som ju gör då att allt fler känner att de faktiskt är hotade av det här kriget.
Mm. Men tror du att Ryssland vill sätta sig vid förhandlingsbordet nu, eller snarare tänka på en otroligt stark vedergällning?
Jag tror att det finns två spår. För å ena sidan så är det så att Vladimir Putin har hittills inte visat att han vill stoppa kriget. Han vill fortsätta att gå fram, och framförallt så väntar man att det ska bli en stor offensiv till sommaren på marken. Och redan så har ju den börjat delvis, om man ska ta så mycket man kan innan man tvingas och förhandla fram någon form av fred. Men samtidigt så är det också så att det finns en elit i Ryssland som just nu är väldigt osäkra på vad som händer med deras pengar. Och där finns det då en del missnöje som kanske kan påverka på sikt ändå och tvinga fram den här uppgörelsen på något sätt, för att man inser att det går inte rent ekonomiskt att fortsätta kriget.
Maria Persson Lövgren, vår Rysslands korrespondent, säger det. Och tidigare hörde vi också Björn Markusson, tidigare kommendörkapten och lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan.
Studio 1 denna måndag eftermiddag ute i kontrollrummet. Hans-Jörg Kissel som producerar, sändningskoordinator Sofia Tordaj och tekniker idag Stina Fagerberg.
Och nu om kampen mot desinformation som ju drabbas hårt i Europa när USA drar undan sitt stöd enligt experter som Ekot talar med.
Drew Sullivan leder det grävande journalistnätverket OCCRP som nu kämpar för sin överlevnad.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det har verkligen blivit en katastrof för medier som fått en stor del stöd från USA:s regering och biståndsmyndighet, enligt Drew Sullivan. Han är grundare av OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ett internationellt grävnätverk med undersökande och faktagranskande reportrar i olika länder i världen. De avslöjar bland annat desinformationskampanjer, korruption och organiserad brottslighet, publiceringar med stor uppmärksamhet internationellt. Men nu drabbas den och en mängd verksamheter i Europa efter USA:s drastiska nedskärningar.
You're seeing investigative reporting go down, you're seeing tool development, you're seeing training go down. You're seeing support from implementers, so experts that are brought in to help organizations, that's down.
Det här gör att journalisters grävande har minskat, liksom utvecklingen av dataverktyg och experters medverkan i olika sammanhang. Utbildningar läggs ner och universitet drabbas, beskriver Drew Sullivan och flera andra jag pratar med. Han ser en minskad förståelse för vad som händer i flera länders samhällsliv nu när journalistiken drabbats.
You're seeing an understanding of what's going on in many of the countries significantly decreased.
Länder i Östeuropa och i Rysslands närhet påverkas mest när en rad organisationer och olika program i Europa drastiskt förlorat stöd från USA. Rumänien, Albanien, Serbien, Cypern, Moldavien, Ukraina och Georgien är några av länderna som påverkas. Men hela Europa förlorar på det här, säger de i intervjuar.
Everybody in Europe suffers. I mean, Europe is particularly in a situation where disinformation is being used quite heavily. In Romania, Italy, in France, in all these countries, there's incredible disinformation efforts underway to undermine those countries and the governments in those countries.
Drew Sullivan ger exempel på hur Frankrike, Italien och Rumänien är bland de länder som attackeras hårt med desinformation utifrån för att destabilisera regeringarna och skapa oreda. Vissa av de organisationerna som nu förlorar stöd från Trump-administrationen har grundats av republikanerna i USA för demokratiarbete. Det kan sitta både demokrater och republikaner i ledningar. USA:s regering betraktar kampen mot desinformation som attacker mot konservativa krafter och har riktat starka anklagelser mot olika organisationer. Begreppet desinformation har blivit politiserat i USA trots att de falska budskapen kan handla om påverkan från främmande makt och i de allvarligaste fallen utgör en del av en krigföring. Det är svårt att se hur anställda vid organisationen förlorar jobben, berättar Drew Sullivan som jag träffar när han besöker Stockholm.
Well, it's hard. These are people who have devoted their life to do investigative reporting. You know, it doesn't pay very much money. Everybody hates them. Governments attack them. They get sued. You know, they have a very stressful life. And yet they continue to do this really valuable work that makes us understand how the world is really working.
De har vikt sina liv åt undersökande journalistik. De blir hatade, attackerade av regeringar, stämda och hotade. Det är personer som lever ett väldigt stressigt liv, betonar ledaren för de undersökande journalisterna i OCCRP. Nu märks trakasserier mot personer som jobbar för den här typen av organisationer i bland annat Östeuropa, där de attackeras med en sorts Trump-retorik enligt flera organisationer som drabbas. Och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, corrupt businesses, The people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker och företag, liksom vissa miljardärer är vinnare. Organiserad brottslighet tjänar mest på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Även trollarméer kan utnyttja tomrummet, varnar flera organisationer och experter som Ekot talat med.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed, but in the process of being terminated and closing our office.
En amerikansk expert baserad i Europa som arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation beskriver att han har förlorat arbetet och ska stänga kontoret när stödet från USA dragits in. Därför vill han inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter i Europa, framförallt i Östeuropa, säger han till Ekot. Europa borde ha satsat mer på kampen mot desinformation tidigare, anser han, och ser inte att den politiska viljan finns idag. Så det blir svårt att fylla glappet när USA skär ner, tror han.
Even before this, Europe should have been doing more and could have done more. But unfortunately, I have yet to see that political will materialize in any European country.
Sebastian Bay, svensk forskare inom hybridhot och valpåverkan som arbetar internationellt, märker på konferenser hur allt fler kollegor i Europa pratar om hur de lägger ner verksamheten. Han beskriver tomrummet i Europa när amerikanskt stöd dras in som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, enligt Sebastian Bay.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Vad krävs av Europa nu då för att bemöta det här?
Europa måste börja med att försöka förstå vad är det vi har tappat för någonting. Vi måste kartlägga bortfallet. Vi måste utvärdera vad var det som var effektivt och vi måste gemensamt axla ett ansvar kring de här frågorna och säga okej, hur övertar vi det här och hur bygger vi vidare på det här och hur skapar vi motståndskraft brett?
Men det kan också vara bra att reformera systemet mot informationspåverkan i Europa. Det behövs en ny strategi här, enligt Sebastian Bay.
Den verksamhet vi har bedrivit har inte varit tillräckligt effektiv. Den behöver bli bättre. Den behöver kanske i större utsträckning bedrivas mot Ryssland snarare än att bara försöka försvara oss på hemmaplan. Så att den reformeras, det kan ju vara oerhört positivt. Att det kommer in ett större europeiskt ägarskap i de här frågorna, det är ju också väldigt positivt. Att Europa kan ta ett gemensamt ansvar. Det finns ju också möjligheter att få en stor expertis, både med journalister men också experter på desinformation och möta hybridhot som ju nu kan rekryteras till organisationer som jobbar med det här i Europa.
Det kommer reaktioner från Europa. Nu går Sverige och EU in med miljonstöd för att stötta nedläggningshotade Radio Free Europe som bland annat sänder oberoende nyheter för ryskspråkiga lyssnare. Nätverket för undersökande journalistik, OCCRP, har också fortfarande hoppet att överleva. Och grundaren Drew Sullivan lägger mycket kraft på att hitta ny finansiering. En del stöd kommer från svenska sidan nu, berättar han.
We're working hard to try to scramble and find new funds and we've been lucky in Sweden, and CETA has been particularly helpful and supportive in this process. And so we've been able to return some of the funds to the organization, but a lot of work still needs to be done.
Det var Ekots utrikesreporter Beatrice Jansson som hade gjort det här reportaget. Mm.
Och med oss nu direkt från Washington, vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Ja, Gina, här hörde vi ännu ett exempel då på vilka konsekvenser som USAs nedskärningar i det internationella biståndet har fått. Och så här drygt 130 dagar sedan Donald Trump tillträdde. Går det att få en överblick över hur de här nedskärningarna har slagit, tycker du?
Ja, det märks ju på ett väldigt konkret sätt hur nedskärningarna har slagit när det gäller amerikanskt bistånd till exempel, där stora biståndsprojekt har lagts ner med mycket kort varsel och där hela biståndsmyndigheten USAID i praktiken har stängt. Så att där är ju effekterna och konsekvenserna mycket tydliga. Men när det gäller andra områden, då är det svårare att få överblick, därför att Trump vill ju lägga ner eller skära ner kraftigt i departementen, men på flera håll har det överklagats i domstol och pågår juridiska processer. Så att sista ordet är inte sagt än. Men totalt sett så lovade Trump och Elon Musk att skära ner minst 2000 miljarder dollar. Så har det ju inte blivit. Nedskärningarna hittills är enligt Vita huset 175 miljarder ungefär. Och det är flera oberoende granskare som ifrågasätter den här siffran och säger att det finns inte täckning för det, utan i själva verket är det ännu mindre. Men målet har de alltså inte nått än. Men som sagt, slutfacit har vi ju inte än vad nedskärningarna leder till på totalen.
Men oavsett om det är 175 miljarder eller mer eller mindre, så har det ju ändå satt ljus på hur beroende omvärlden har varit av USAs stöd. Har man tagit det här stödet för givet?
Ja, jag tror att man åtminstone har tagit USAs internationella engagemang för givet. Sen har det ju också varierat över åren vad USA och vad olika amerikanska presidenter har velat satsa på när det gäller stödet. En sån här klassiker, det är ju hur USA har ställt sig till abortfrågan, att stödja kvinnokliniker runt om i världen där det erbjuds aborter. När det är en demokratisk president i Vita huset, då har de här kvinnoklinikerna kunnat få stöd. När det är en republikansk president, då har stödet dragits in. Så att stödet från USAs håll har ändrats beroende på administration. Men det här som vi ser nu under Donald Trump, som vi hörde i reportaget, att USA helt drar sig ur stora omfattande projekt och verksamheter, det är ju på en helt ny nivå som omvärlden inte har varit med om tidigare.
Mm. Om vi talar om Elon Musk, som ju också haft en roll i att skära ner när det handlar om i USA, och han lämnar ju nu officiellt sitt uppdrag för Doge i Vita huset. Vad händer om vi börjar med Doge? Vad händer med det?
Ja, det är väldigt oklart. Elon Musk själv har kallat Doge för en livsstil och en religion. Han jämförde med buddhismen och sa att bara för att Buddha inte finns längre så är inte buddhismen död. Det vill säga, bara för att Elon Musk försvinner så försvinner inte Doge. Och då försvinner inte ambitionerna att skära ner på en massa federala utgifter. Men som sagt, flera av de här nedskärningarna som han har försökt driva igenom, de har alltså överklagats i domstol. Och i vissa fall har man ju dessutom fått backa och återanställa folk som man redan har sparkat. Så att de här processerna som han har satt igång, de böljar fram och tillbaka. Och det är ju inte någon ny efterträdare till Elon Musk som kommer vara ansvarig för de här nedskärningarna, utan nu är det istället Donald Trump och hans ministrar som ska fortsätta i samma anda, i Doge-andan.
Så vad lämnar Musk efter sig då? Vad blir kvar av alla hans planer?
Ja, det är ju redan kraftiga nedskärningar på departement och myndigheter, även om de inte är så stora som man hade velat. Men det är rejäla nedskärningar och på vissa håll då totalt nedlagda verksamheter som vi har sett på biståndsmyndigheten. Och det han också lämnar efter sig är ju en väldigt omskakad grupp federalt anställda i USA. Hittills är det en kvarts miljon ungefär, 260 000 av drygt 2 miljoner federalt anställda som har slutat. Och vissa av dem har fått sparken, andra har tagit avgångsvederlag. Och osäkerheten hos dem är ju jättestor om vad ska hända i framtiden. Det är många som jag pratar med här i Washington bland federalt anställda som säger att det är någon sorts limbo. De vet inte om de kommer ha kvar sina jobb. Det är många som är arga och oroliga och känner inget större förtroende för administrationen. Och det där var ju också en del av planen, att rensa upp i träsket, som Trump kallar, och skicka budskap om att ingen sitter säkert.
Mm. Och Elon Musk själv då, i helgen så publicerade New York Times en artikel om hans droganvändning som enligt deras källor eskalerade i samband med presidentvalskampanjen. Jag vet att han talade ut i någon av de stora kanalerna också i helgen om sin syn lite grann på administrationen, om jag förstår rätt. Vad handlar allt det här om?
Ja, det här handlar om, enligt New York Times så har Elon Musk tagit mycket mer droger än vad som tidigare varit känt. Han har själv sagt att tidigare har han tagit ketamin bland annat, narkosmedel i små doser mot negativa tankar som han har sagt. Men enligt New York Times så var det mycket större doser av det här narkosmedlet och av andra droger, dagligt bruk. Och de har uppgifter om att han reste runt med en medicinbox full med piller som han tog varje dag, bland annat amfetaminpreparat.
Hur tas det här emot? Jag menar, diskussionen kring Musk har ju varit igång ett tag, men vad säger man nu?
Ja, Elon Musk själv för det första förnekar det här. Han säger att New York Times ljuger, och Vita huset har inte kommenterat. När Donald Trump har fått frågor om det här, då har han sagt att han känner inte till något påstått drogmissbruk. Och han betonar ju att han är väldigt, väldigt nöjd med Elon Musks jobb i Vita huset. Han kallar Elon Musk för helt fantastisk. Så att slutbetyget från Donald Trump för Elon Musk, det är ju verkligen med beröm godkänt. Från amerikanska allmänheten är ju slutomdömet betydligt mer splittrat nu när han lämnar Washington. Och tittar man på siffrorna så har han inte gått i mål, men han har genomfört stora nedskärningar och han har verkligen skakat om federalt anställda och myndigheter och departement. Och det var ju som sagt en del av planen från början.
Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, tack för att du var med, och fortsättning följer kanske med Elon Musk, vi får väl se. Vi ska strax släppa in kvart i fem ekot och sen är vi tillbaka igen.
Det är vi, då om den nya utredningen om adoptioner. Ska internationella adoptioner rent av stoppas?
Just det, och sen sitter vi här och tittar på våra tv-skärmar, och då har vi sett Maya Stark både på CNN och BBC. Hon talar ut om sensationen. Hon vann ju US Open igår, och vi ska...
golf ska vi säga.
I golf, precis. Vi ska tala med hennes pappa, Lasse, som lär vara mycket stolt kan man väl tänka sig. Och vi får se om vi får in Annika Sörenstam också. Who knows?
Här är kvart i fem ekot med reaktioner på förslaget om att stoppa adoptioner från utlandet. Ryssland och Ukraina i nytt möte om vapenvila idag. Och så har författaren och journalisten Katarina Massetti gått ur tiderna.
Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du.
Det är delar av innehållet i studion, Julia Brynolfsson. Ja, adoptionskommissionens förslag till regeringen att stoppa internationella adoptioner tas idag emot med blandade känslor. Hugo Rivas Nilsson, som adopterades från Colombia som barn, välkomnar förslaget.
Om man inte kan fastställa att det går rätt till, så känns det som att vi är tvungna helt enkelt till att avveckla adoptionen. Min mamma gav inte upp mig för adoption självmant, utan tvingades till det på olika sätt då.
Hugo Rivas Nilssons berättelse liknar fall i adoptionskommissionens utredning av oegentligheter vid adoptioner till Sverige från 50-talet till idag. Vissa fall beskrivs som barnhandel, men ofta saknas viktig dokumentation som säkerställer att adoptionen gått rätt till och att den varit för barnets bästa. Utredningen visar också att svenska aktörer känt till bristerna men inte gjort tillräckligt för att förhindra dem. Ideella organisationen Adoptionscentrum har förmedlat tusentals barn till Sverige. Och förbundsordförande Jan Göransson, som är emot det förslagna stoppet, menar att organisationen följt gällande regler.
Det är svårt att med dagens ögon så att säga, och dagens värderingar granska det historiska.
En annan som är kritisk till förslaget är Alexander Forselius i Lidköping, som adopterades från ett barnhem i Rumänien 94. Han är övertygad om att adoptionen blev hans räddning.
Det finns ju de som behöver ett hem liksom. Det känns som att det blir stigmatiserande för oss som har adopterats och där det har gått bra.
Utredningen föreslår också att det ska införas ett nationellt stödcentrum för adopterade, som kan erbjuda samtalsstöd och bidrag för återresa bland annat. Och just stödet är en hjärtefråga för Agnes Dahlberg, som adopterades från Sydkorea till Norge som barn.
Det är många adopterade som har mått väldigt dåligt under lång, lång tid. Det är en lättnad. Mm.
Reportrar Ida Svansbo och Linda Chanwell. Så om frågan hur vården ska styras i framtiden, Kristdemokraterna kommer fortsätta att driva frågan om statligt huvudmannaskap för vården i nästa val. Det är trots att det inte fick parlamentariskt stöd i den utredning som presenterades idag. Men för Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Johan Hultberg är frågan däremot redan avgjord.
Nej, men jag ser inte den möjligheten givet att vi nu har gjort ett väldigt gediget utredningsarbete där vi har analyserat för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap och inte kunnat se att de problem som vi ser i vården att de kopplar till huvudmannaskapet och att heller inte lösningen därför är ett förstatligande.
När vårdansvarskommittén presenterade sitt betänkande idag stod det klart att en enig kommitté avfärdar ett delvis statligt huvudmannaskap som skulle skapa komplexa gränsdragningsproblem gentemot kommuner och regioner. Ett helt förstatligande avfärdas också av 6 partier som liksom Johan Hultberg ser flera risker, medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna menar det behövs. Och efteråt kallade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch till presskonferens.
Kristdemokraterna kommer att fortsätta driva frågan om ett statligt huvudmannaskap.
Och hon var tydlig med att man inte kommer nöja sig med bara en utredning nästa gång.
Nu har vi en utredning på bordet. Nu behöver Vårdsverige mindre utav prat och diskussion och mer handling.
Närmast kommer Kristdemokraterna i regeringen att driva de frågor som kommittén trots allt enades om, som att staten ska ta ett ökat ansvar för flera frågor som till exempel vaccination och screening. På vilket sätt som konfliktfrågan om ett helt förstatligande återkommer återstår att se. Sverigedemokraternas ledamot Linda Lindberg säger till Ekot att hon också ser ett statligt huvudmannaskap som en viktig del för att komma till rätta med sjukvården. Men Socialdemokraternas Fredrik Lund Sommeli avfärdar förslaget.
Det här är spiken i kistan när det handlar om att förstatliga svensk hälso- och sjukvård.
Socialdemokraten Fredrik Lund Sommeli, reporter Tobias Sandblad. Nya samtal mellan Ukraina och Ryssland har idag hållits om att försöka nå en vapenvila i kriget. Ländernas delegationer möttes i Istanbul och de avslutades under eftermiddagen. Med nu vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Maria, vad landade det i den här gången?
Ja, konkret har man kommit överens om att man ska överlämna 6000 kroppar från ukrainska och ryska soldater. Och den ryska sidan säger att man vill då ha en kort vapenvila på 2-3 dagar för att kunna samla in de dödas kroppar. Dessutom har man kommit överens om att växla ut alla som är under 25 år oavsett om de är skadade till exempel. Och sen så finns det också en lista med barn på, det är 339 namn från Ukraina där man kräver att de här barnen som då Ryssland har tagit i strid med krigets lagar ska återlämnas.
Ryssland hade ju inte före mötet tillkännagett vad deras krav var. Blev det mer tydligt efter mötet?
Det verkar inte som man har velat tala om de detaljerna utan man fokuserar på just de här frågorna om fångutbyte och en kort vapenvila. Ingen av parterna har berättat mer vad Ryssland har i sin kravlista. Däremot har man sagt att från ukrainsk sida att man hoppas att man kan träffas igen mellan den 20 och 30 juni.
Och Ukrainas delegation kom ju stärkt till Istanbul efter helgens stora attack mot det ryska flygvapnet. I natt rapporterades om nya ryska attacker mot Ukraina. Vad skulle du säga, är länderna något närmare en vapenvila efter dagens samtal?
Inte om man ser konkret vad som händer på marken så fortsätter ju attackerna och det som Ukraina lyckades med, den här operation Spindelväv, har väl skakat om Ryssland en hel del och det kan ju möjligen komma någon form av svar på det. Men i kriget så är det egentligen inte något nytt och det har inte påverkats av de här förhandlingarna.
Säger vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Det kommer kritik mot åklagaren i fallet med en toppdiplomat och en kurdisk politiker som greps vid ett tillslag av säkerhetspolisen i början av maj. Åklagaren har kallat uppgifterna om att det skulle vara en kohandel med Turkiet för påhittade och menar att journalister kan ha utsatts för en påverkanskampanj. Ett anmärkningsvärt uttalande tycker diplomatens advokat Thomas Olsson.
Så jag är lite förvånad över att åklagaren uttalar sig så kategoriskt och till och med sträcker sig så långt att han talar om en påverkanskampanj. Därför att i min värld så kan åklagaren inte ha någon information som gör honom så säker.
Den 11 maj så slog Säpo till mot en toppdiplomat och en kurdisk företrädare bosatt i Sverige. Bara några dagar senare, den 16 maj, så släpptes journalisten Joakim Medin ur turkiskt fängelse. En informell byteshandel mellan turkisk och svensk säkerhetstjänst, hävdade en källa till tidningen Blankspot härom veckan. Men åklagare Mats Ljungqvist säger att han är säker på att uppgifterna inte stämmer. I en intervju med Dagens Nyheter så hävdade han till och med att de kan vara en del av en påverkanskampanj.
Nej, hade det funnits en sån överenskommelse så hade jag vetat om den. Annars har någon verkligen gjort bort sig.
Hur kan du vara säker på det då?
Hur kan man vara säker på att någonting inte har inträffat? Det har inte inträffat och därför är jag säker på det.
Men Thomas Olsson, diplomatens advokat, säger att det mycket väl kan vara så att Säpo har haft kontakter som åklagaren inte känner till.
Åklagaren har ju ingen inblick i säkerhetspolisens verksamhet i större utsträckning än vad säkerhetspolisen delger åklagaren.
Johannes Svensson, presstalesperson på Säpo, vill varken svara ja eller nej på frågan om tidpunkten för tillslaget var kopplat till något önskemål från Turkiet.
Återigen så är det ett enskilt ärende och jag får hänvisa till åklagaren om det ytterligare frågor.
Reporter Mattias Plejel. Användningen av hemliga tvångsmedel har ökat de senaste åren, visar färska siffror. Förra året fattade åklagarmyndigheten 960 beslut om hemliga tvångsmedel jämfört med 878 beslut under 2023. Och det handlar om exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning. En tysk domstol har dömt att det är olagligt att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna, vilket Tyskland börjat med sedan den nya regeringen tillträdde för någon månad sedan. Domstolen har beslutat att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett förfarande som avgör vilket land som är ansvarigt för personens asylansökan. Det var tre asylansökande från Somalia som hade blivit stoppade vid gränsen men som överklagade beslutet. Monsunregnen i Indien som brukar pågå över hela sommaren är tidiga i år och hittills har ett 30-tal människor dött i de nordöstra delarna av landet.
Översvämningar och jordskred är vanliga i det bergiga norr när de kraftiga sommarregnen sätter in och vägar spolas bort så att människor får vada fram. Flera soldater finns bland de döda och saknade efter att ett jordskred krossade en militärförläggning i Sikkim. Evakuering av turister och boende har inlett till de drabbade områdena i nordöstra Indien. Prognoserna för de årliga monsunregnen följs mycket noga i hela Sydasien. Utan dem fungerar inte jordbruket, som är en mycket viktig inkomstkälla för flera hundra miljoner människor. Enligt årets beräkningar förväntas monsunen vara kraftigare än normalt. I år kom regnen rekordtidigt till Kerala i söder och har lett till översvämningar i IT-staden Bangalore, liksom i nordöstra delarna. Senaste prognosen från Indiens meteorologiska myndighet är att regnen nu försvagas för att sedan ta ny fart i mitten av nästa vecka. Även i Bangladesh har människor fått fly undan sommarregnen och i Pakistan har ett 30-tal personer dött av kraftiga stormar och regn som följt på en värmebölja. Där beräknas monsunregnen dröja ytterligare några veckor. Att människor dör till följd av monsunen är inte ovanligt, men den globala uppvärmningen har lett till våldsammare och mer oförutsägbart väder året om i Sydasien. Förändringen anses även påverka sommarregnen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
På På Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen har askmolnsutsläppet upphört enligt AP. Ett enormt rökmoln syntes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var ingen fara för allmänheten. Och Catanias flygplats höjde sin beredskap med anledning av utbrottet. Så till beskedet som kom nu under eftermiddagen. Författaren och journalisten Katarina Massetti är död. Det bekräftar hennes familj för Kulturnytt.
Katarina Massetti skrev för både barn och vuxna och romanen Grabben i graven bredvid blev en stor succé. Den blev senare också en älskad film med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Böckerna hon skrev översattes till 30-tal språk och Katarina Massetti hade stora framgångar i Frankrike. Själv var hon också stolt över vinsten i På spåret 2006 då hon vann finalen i par med Stefan Holm. Katarina Massetti arbetade en tid på Sveriges Radio med feministiska program som Radio Ellen och Freja. I programmet Tankar för dagen så tog hon upp sina egna funderingar kring livet och döden.
Jag tycker också om att trösta mig med tanken på att människosläktet är som ett kaleidoskop. Ni vet, ett sånt där spegelklätt rör med små färgade glasbitar som bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig. Du kommer alltid att finnas kvar, precis som våra urmödrar i Afrika och i Cro-Magnon-stammarna går att spåra i oss alla.
Katarina Massetti blev 81 år. Reporter var Kulturnytts Björn Jansson. Imorgon väntas soligt väder över hela landet, men i östra Svealand och delar av Norrland kan det även bli en del stackmoln. Vi får en temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader, i nordligaste Norrland mellan 10 och 17 grader och i fjällen runt 10 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Louise Steinberger, i studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Hårdare granskning av internationella adoptioner.
Ja, ett av förslagen från adoptionsutredningen, Studio 1, vår andra timme. Helena Groll och Helene Benno här, en dag som också präglas av golfyra.
Det gör den, och vi hör en stolt pappa till svenska US Open-vinnaren Maja Stark. Och så mer om den svenska vården.
Och ska staten ta över ansvaret för hälso- och sjukvården? Ni hör några regionråd.
Och Andersson och Pettersson, det verkar färre vilja heta. Varför då? Var med oss till kvart i sex.
Där vi alltså börjar med adoptioner genom privata adoptionsförmedlingar. De ska inte vara tillåtna i framtiden, det föreslår en utredning idag.
Ja, internationella adoptioner ska granskas hårdare, och utredningen vill också se en statlig ursäkt till adopterade. Anna Singer, professor i civilrätt, har lett den här utredningen i adoptionskommissionen. Välkommen hit.
Tack.
Ja, vad är det med internationella adoptioner som inte fungerar idag?
Ja, fungerar gör det väl på sitt sätt. Mitt uppdrag har ju varit att utreda om det förekommer oegentligheter i den svenska internationella adoptionsverksamheten. Och vi har granskat en väldigt lång tid tillbaka. Det är 70 år som vi har tittat på. Och det vi kan konstatera är ju att det har förekommit oegentligheter, ibland av allvarligt slag. Men genomgående så kan vi se att dokumentationen om de här barnen är ibland bristfällig. Det har blivit mycket bättre på senare tid, men det är fortfarande i vissa fall oklart vad som ligger bakom adoptionen.
Men lite, vad är det för oegentligheter ni ser?
Ja, bristande dokumentation, att barnens identitet är inte alltid fastställd. Vi vet inte alltid om man har sökt andra lösningar för barnet i barnets hemland. Och vi kan också konstatera att det är väldigt svårt att för oss i Sverige att kontrollera barnens ursprung. Och vad är det som har hänt? Hur har barnet kommit att förmedlas för internationell adoption?
Och ni har gått 70 år tillbaka i tiden, som du säger. Hur har det kunnat bli så här? Vad är det som har lett fram till att det har blivit så här?
Det är många samverkande faktorer, skulle jag säga. Hela den här verksamheten präglas ju av en väldigt tillit mellan aktörerna. Alla litar på att någon annan har kontrollerat alla omständigheter. Och inte minst då adoptionsorganisationerna som litar på sina motparter i barnets hemland. Och många gånger är det inga problem. Men är det problem så har vi haft svårigheter att identifiera det och se det. Och det här får ju till följd att barn idag kan ha svårigheter att hitta sitt ursprung. Om man vänder tillbaka och får veta varifrån kommer man.
Mm. Och nu vill du lägga ner de adoptionsorganisationer som har förmedlat barn hittills. Varför då?
Jag vill avveckla förmedlingsverksamheten. Det är ju en verksamhet...
Är inte det samma sak?
Jag är ju inte inriktad på organisationerna som sådana, utan det är verksamheten som redan idag är på väg att avveckla sig själv. Förra året adopterades 54 barn till Sverige och en adoptionsorganisation har ju lagt ner sin verksamhet, så det finns väl anledning att misstänka att det kan bli än färre barn.
Men är det de som bär huvudansvaret för att det har förekommit oegentligheter?
Nej, det är också den tillsynsmyndighet som har att bevaka adoptionsverksamheten. De har inte heller, enligt min mening, tagit sitt ansvar och har inte menat sig kunna ta ansvar. De har inte haft de verktyg som de har behövt och de har inte ansett sig kunna undersöka förhållandena i barnets hemländer.
Så vilket ansvar har adoptionsorganisationerna då?
Ja, de har också ett ansvar.
Det är ett delat ansvar, är det du säger. Ja.
Och du pratade ju om tillit här. Ja. Vi kan höra vad Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstministern, hon tog ju emot den här utredningen i morse och så här sa hon direkt efter det i P1 morgon.
Ja, utredaren pekar ju på att det har funnits vad som idag kan tyckas vara en orimlig tillit mellan de olika aktörerna i kedjan. Att man har litat på varandra, regeringen på tillsynsmyndigheten som utredaren pekar på inte haft tillräckliga verktyg, tillsynsmyndigheten mot adoptionsorganisationer och vad vi också kan konstatera en orimlig tillit till myndigheterna i ursprungsländerna.
Här menar ju utredaren som kommer med fler förslag, bland annat att Sverige borde erkänna kränkningarna och be om ursäkt till de som drabbats. Tycker du att Sverige behöver be om ursäkt?
Ja, vi tar emot utredningen idag. Det är en omfattande utredning. Den är på ungefär 1600 sidor. Nu är det naturligtvis viktigt att vi läser och arbetar med de här olika förslagen. Och då är remisstiden att nu lyssna in de olika aktörer som är berörda av det här. Och därför skickar regeringen ut den här utredningen på remiss redan nu i eftermiddag. Och påbörjar helt enkelt en process som ska kännetecknas av stor transparens, av dialog. Och jag utesluter inte någonting idag.
Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister som intervjuades i P1 morgon av Mikael Kulle. Man har litat på varandra, hon talar om en orimlig tillit. Anna Singer, du som är utredare. Vad ligger i den här orimliga tilliten? Vad är orimligt i det?
Alltså, det här är ju då händelser som i viss utsträckning då ligger tillbaka i tiden. Men när det har kommit uppgifter om till exempel handel med barn, så har man bara hört av sig till myndigheterna i barnets ursprungsland och frågat, har det förekommit barnhandel? Nej, säger man då. Jaha. Och sen har man inte ansett sig kunna gå vidare och fundera kring vad är det här egentligen? Mm.
Säger Anna Singer som är utredare alltså för den här adoptionsutredningen. Här i studion finns också Anna Born. Välkommen du också.
Tack.
Du är adopterad från Chile och ja. Du har länge varit engagerad och sökt svar. Hur är det för dig först att ta del av kommissionens slutsatser?
Detta är något vår förening kileadoption.se har jobbat aktivt med sedan 2018. Samtliga punkter är något vi har verkligen drivit på. Och det räcker med att en internationell adoption är fel för att man ska stoppa. För barn ska aldrig kunna bli, som i allt för många fall, handelsvaror.
Din egen adoption gick ju inte rätt till. Du stals från din mamma i Chile och du har också stämt chilenska staten för de fel som begicks. Vi var ju inne på skulden och ansvaret här i Sverige. Var ligger skulden här, tycker du? Myndigheter i Sverige och Chile eller den svenska adoptionsorganisationen? Var vill du lägga den?
Men skulden ligger ju från början att myndigheter, vi har dokumentation idag på att myndigheter visste vad som pågick i Chile. Man har gjort politisk agenda, man har gått diktatorn som då var ärende för honom, för han ville rensa ut 65 000 barn. Och det finns tydliga dokument på det, och där ingår vi, och att Sverige då som ett demokratiskt land ens gör de här avtalen med Chile är förvånansvärt.
Utredningen föreslår ju att Sverige ska be om ursäkt. Vad tycker du?
Absolut. Och det handlar absolut inte om att vi på något sätt, man får inte blanda ihop det här om att vi skulle vara missundsamma eller haft det dåligt, för det handlar inte om det. Men min familj i Chile som har letat, som inte vet var jag försvann. Mina adoptivföräldrar här i Sverige som har blint trott på de brev de fick, där det handlade om ett barn på gatan i nöd. Men jag är tagen i mitt hem.
Hur vill du att ursäkten ska se ut?
Den ska vara offentlig. Man ska ha möjlighet att väcka åtal i Sverige om man vill. Det här är inte alla adopterade som vill, men min adoptivpappa försökte själv att anmäla det han upplevde när han förstod att jag var stulen och blev rent av hånad. Jag med andra i vår förening har försökt anmäla det vi är utsatta för som brott som barn, och det lades ner. Vi behöver Sverige att förstå att vi är utsatta för brott mot mänskligheten.